är välkomna till avsnitt 4 av Spoilervarning. Jag som pratar nu heter Linus och med mig har jag...
Mig som... bla bla bla, mig. Vilken konstig menasbyggnad det blev.
Mig som heter.
Mig som heter. Ja, med dig har du... mig... fan, jag kan inte säga det. Jag heter Mikaela Magnusson i alla fall. Och det där blev en jättedålig övergång.
Hej Mikaela, det var, känns ju bra att vi har startat på en så hög nivå redan nu. Så vi kan ju bara bli bättre.
Jag kan skylla på att jag har inte pratat högt någonting alls idag tidigare. Så det är kanske därför jag är lite ur gängorna.
Det har inte jag heller. Vad konstigt. Ja.
Vi bor ju ändå tillsammans med någon så du borde ha sagt någonting någon gång.
Jo, men hon, jag tror jag hörde henne vakna nyss. Klockan är nu 2:30. Du vet hur de unga är. De festar hela nätterna och sover hela dagarna.
Själv satt jag ju upp och tittade på film, så därför så gick jag upp ganska sent idag också.
Jag tittade inte på film igår alls, tror jag.
Oj då.
Annars har jag haft så här att jag verkligen försökt trycka i mig film de senaste dagarna, för att du upplöser ju mig när vi träffades i veckan att shit, det är på söndag. Det är ju idag, det är Oscars.
Ja.
Och jag hade ju tänkt se alla filmer, vilket jag inte kommer hinna.
Det är inte ens möjligt, även om du hade sett dem back to back ända till skalan börjar, eller?
Ja, kanske, men jag har sett dem back to back, men jag är inte riktigt sugen på det.
Jag har fått köra lite med taktiken att jag har de flesta på min dator och sen får jag typ surprisa mig själv med så här, jag scrollar igenom lite så bara dubbelklickar jag på någonting. Så här, nu kör vi den här. Så igår såg jag American Sniper till exempel, bara för att jag drog över den och bara okej, nu tar vi den här. Jag var inte så sugen, men vi tittar på den.
Den har jag inte kommit till än. Jag tänkte se den idag, men istället blev det 2 Days, 1 Night.
Den franska filmen som Marion Cotillard är nominerad för, va?
Ja, den inkvoterade franska filmen. Det här årets amour, typ.
Men vi ska väl egentligen prata om... Oscarsfilmerna, vad vi tycker om dem och vad vi tyckte om galan i stort i nästa mellanpodd. För det är ju det här är en mellanpodd. Yeah. Men den här är väl egentligen tänkt att vara dedikerad till en annan typ av film.
Ja, Oscars kör vi om, vi kör en sen Oscars om, vad blir det? Typ 4 veckor eller någonting.
Då bör vi ha hunnit se alla filmerna också.
Precis. Nu ska vi prata om en annan film. En av de största filmerna hittills i år.
Det tror jag säkert är det. Och det är baserat på en av de största böckerna någonsin.
Ja, utan tvekan. Skriven av en författare som på Amazon UK är mer populär än J.K. Rowling.
Filmen som vi tvingade oss själva att gå och se nu här i veckan och som vi ska prata om idag är 50 Shades of Grey.
Onsdags var det som vi gick ganska sent, du och jag, och satt oss ner och tittade på 50 Shades of Grey tillsammans med ett extremt litet antal andra människor.
Ja, det var lite awkward till att börja med, för att när vi gick och satt oss så var vi helt själva i salongen och det tog ändå typ 10 minuter innan det kom några andra människor. Så ett tag så trodde jag typ att du och jag skulle sitta själva i en salong och titta på den här filmen.
Ja, så nästan alla trailers hade hunnit gå när folk faktiskt dök upp.
Jag har en känsla av att... För det var så en konstig uppbyggnad på när vi såg den. För att de visade först trailers och sen så lite reklam och sen lite mer trailers. Så det känns nästan som att typ någon såg att vi var i salongen och bara fan, vi kör igång några trailers under tiden. För det var såhär, man brukar inte visa det på det sättet annars. Men...
Nej, vi kanske var där tidigt. Det var kanske det som gjorde det. Fast
är det tidigt? Bara 10 minuter innan?
Jag tycker inte det.
Det kom lite folk så småningom i alla fall, som tur var.
Men inte så mycket, vilket väl huvudsakligen beror på att det aldrig är mycket folk i Kista på den biografen. Jag vet inte varför de har byggt världens största biograf där ute.
De har ju ungefär, jag vet inte, 10 salonger kanske. Mm.
Och aldrig några människor där. men också det att det känns lite som att Fifty Shades of Grey peakade och sen dog ut. Det gav väl fortfarande tusentals människor så den filmen, men jag tänkte, det känns som att den tappade lite momentum ganska snabbt.
Det var ju, jag har inga siffror eller någon statistik på det egentligen, men rekordmånga som såg den då på premiären på Alla hjärtans dag i alla fall. Vilket kanske inte är så förvånande. Men det är ju kanske inte riktigt en sån film man bara går och ser mitt i veckan. Man är sugen på att gå på bio, det kanske inte är den första man väljer egentligen.
Kanske inte. Att vi ser den var ju bara för det här avsnittet. För att det kändes som att, eller inte bara, det var också det. Det var ett att vi ville prata om det nu och två att det känns som att det är en film man ska se.
Ja, jag ville väl egentligen inte betala för att se den. Men allt för konsten och sådär.
Så vad tyckte du då?
Summa summarum var nog att den var tråkig.
Den var tråkig?
Den var väldigt, alltså det var i och för sig typ så här första, jag vet inte, halvtimmen var det väl ändå lite intressant. För att då hände det ändå lite olika grejer och man fick lära känna världen eller vad man ska säga, karaktärerna det handlade om. Men efter det så stannade det av och så hände det inte så mycket nytt på resten av det, en och en halv timme. Hela filmen är ju typ 2 timmar lång, vilket är helt otroligt faktiskt.
Ja, det jag kände i början var också det att speciellt första scenen så var det precis så dåligt och taffligt skrivet som jag hade tänkt mig. I would like to know more about you. There's really not much to know about me. You said you're an English major? Tell me, was it Charlotte Bronte, Jane Austen or Thomas Hardy who first made you fall in love with literature? Hardy. I would have guessed Jane Austen. Och tänkte att ja, men detta kan inte vara roligt att se där igenom. Men det hämtade sig lite, så efter ett tag var det inte, det var inte taffligt hela vägen igenom, utan mer ointressant efter det.
Mm. Med några väldigt krystade dialoger som nog är dragna direkt ifrån boken, tror jag. Men däremellan, helt okej manusrepliker sådär var väl under omständigheterna helt okej.
Ja, det känns lite som att, som du säger, att när det lyser igenom från boken så är det som sämst. För att jag vet ju vilka grejer folk har klagat på i böckerna. Och när de dyker upp så märks det så tydligt att shit, det här är med bara för att det är med i boken. Typ när hon säger vad är det hon säger när hon precis kommer ut från mötet? Det är en sån här typ Jösses Amalia-grej. Vilket är så otroligt okaraktäristiskt för henne i filmen faktiskt.
Ja, för det var väl något som både du och jag kände efter att vi hade sett filmen, att vi var positivt överraskade över den kvinnliga huvudrollen då, Anastasia Steele som hon heter. Att hon ändå hade lite mer personlighet och karaktär än vad vi hade förväntat oss.
Alltså den var lite tvetydigt skriven, för ibland så, alltså hon var ganska, hon hade lite karaktär. Och det märks också att skådespelaren, alltså skådespelerskan spelade skiten. Vad är ur den rollen? Vad heter hon?
Dakota Johnson.
Ja, precis. Hon spelade verkligen skiten och rollen och var jättebra för materialet som fanns. Men det märks så tydligt att när de skulle, alltså de hade skrivit en karaktär, men så skulle hon fortfarande vara med om handlingen från boken. Vilket blev konstigt för att hon gick inte ihop för mig.
Nej, hon gick inte alls ihop. Hon hade liksom för mycket pondus ändå. För att bete sig på det sättet hon gjorde emellanåt.
Ja, verkligen. Alltså jag tror det är för att det saknas den här inre dialogen från böckerna. Den inre dialogen är ju den där hon har typ 2 olika röster i sitt huvud. Som är typ, den ena är så här typ, det här är fel, det här borde du inte göra. Den andra är typ, men det känns ju så bra. Man fick ju inte det, så nu blev det mest att hon betedde sig sjukt weird väldigt ofta.
Alltså nu, sättet det gestaltades på filmen var väl mer, det verkar som hon inte vill göra det. Och sen när hon väl har sex, ja men då verkar det som hon vill göra det.
Och sen direkt efteråt så vill hon inte igen.
Ja, vilket känns lite problematiskt, tycker jag, när man tittar på det.
Mm, absolut. Men hon är inte ensam som huvudrollsinnehavare, utan det finns ju den, eller hon är väl huvudrollsinnehavaren, men hon har ju också, det finns ju också en male lead, Mr. Grey. Han var inte bra.
Han var ju verkligen grå Brumtsch, för han är så jävla tråkig.
Han är så jävla tråkig. Både skådespelarmässigt och hur han är skrivit. Alltså den karaktären är den mest ointressanta karaktären någonsin.
Han är bara en douchebag, och skådespelaren är inte så bra på att spela douchebag. Alltså han ser ut som en snällis som försöker vara douchig.
Ja, alltså jag köper inte hans douchebaggighet. Och jag köper inte heller när man ska, såhär, när man ska ge honom lite djup. Som att jag hade en svår barndom och det är därför jag måste smiska dig nu. Och man bara, nej, jag köper inte det.
Nej, och det här är en sån grej som i väldigt många kommentarsfält och så vidare på recensioner till den här filmen har folk skrivit. Ja, men om ni läser böckerna så kommer det bli jättetydligt varför han gör som han gör. Ni måste läsa allt för att fatta.
Och det är dåligt det är filmskapande.
Det är ju det sämsta argumentet som finns. Jag ska inte behöva läsa en enda rad för att förstå filmen och få någon form av förståelse för en karaktär.
Nej, och jag tror inte, alltså... Jag vet inte om det är det att jag saknar förståelse för honom. Det är bara att det fanns liksom ingenting att gräva ner sig i. Utan han var verkligen mycket... Eller alltså typ ett berättarredskap. Typ enbart. Och så jävla ointressant.
Ja, sjukt ointressant. Och det har ju varit någon jag vet inte, en Tumblr-post eller någonting som har spridits runt på sociala medier nu de senaste dagarna som säger typ om Mr. Grey inte hade varit en biljonär så hade detta varit ett avsnitt av Criminal Minds.
Ja.
Vilket ju är sant, för att den här Tumblr-posten hävdar då att det blir bara romantiskt för att han har mycket pengar. Om han hade bott i en trailer hade det inte varit detsamma. Vilket ju är väldigt sant, men det är ju inte ens romantiskt nu. Även om han är rik. Alltså det är klart att det hade varit ännu mer creepy såklart om det hade varit i en trailer. Då hade man liksom... Egentligen är det ju inte det. Men det hade känts mer creepy. Det hade känts som Criminal Minds.
Mm.
Men det är ju inte ens romantiskt nu.
Nej,
vilket
det är...
också gör att den här filmen förlorar mycket. För det ska väl ändå vara någon form av kärlekshistoria.
Ja, alltså jag undrar om det hade blivit... Alltså, handlingarna i sig är ju inte romantiska. Det var bara weird och han är obehaglig weird. Men om det hade blivit bättre om det fanns någon form av kemi. För det finns det ju inte.
Nej.
Jag förstår ju inte för en sekund varför någon av dem är kär i den andra. Hon är ju... Alltså när hon får vara en vanlig människa och inte när hon blir nät... Alltså för vissa scener så är hon riktigt våpig. Men i andra sekvenser så är hon ju, har hon ju lite karaktär. Då förstår man att varför skulle du vilja vara kär i den här douchebaggen? Du kan ju se igenom honom uppenbarligen. Och sen varför vill han ha en... Om han är nu den här BDSM-snubben, varför vill han ha en timid oskuld som inte vill?
Ja, och som, ja, som för det mesta är... timid och inte vill, men som ibland skrattar åt det han säger och står på sig själv och liksom hånar lite det som han vill göra. Jag förstår inte alls varför nej. Detta är något han eftertraktar.
Nej, nej, verkligen inte. Alltså, jag vet, jag tänkte på det allra mest gör man ju när hon, det finns en scen när hon är full och ringer till honom och driver med honom och faktiskt är riktigt rolig. Bara för att, mycket för att vi också tycker att han är en tönt, så är det roligt när hon säger att han är en tönt. Men sen efter det så är han ju fortfarande hennes drömkille, for some reason.
Och han gör ju, alltså det är ju mycket man kan se som är hämtat från Twilight. För det här, om någon mot förmodan inte vet det, så är det här från början en Twilight fanfiction som har blivit en bok och sen har blivit en film. Man har typ bytt ut lite namn och lite sånt, men det är mycket... som är hämtat från, direkt från Twilight.
Ja, yeah, han är ju Edward, hon är Bella. Hans familj är så jävla tydligt Cullen-familjen.
De har en fil Jacob
ja.
Som är med lite grann.
Jag heter typ José. Han är inte indian nu, utan han är mexikan och han heter José. Ja. Och han är inte lika snygg som... Vad heter han?
Taylor Lautner.
Ja, precis. Inte för att han är super, super snygg, men han är i alla fall snyggare än den här snubben som mest är där awkwardly.
Han är ju bara en del av det här gänget av killar som ska så här, svärma runt Anastasia och vilja ha henne. För att det är också någonting som händer i Twilight, att alla vill ha Bella. Och då ska det vara samma i Fifty Shades of Grey.
Mm.
Why am I here, Christian?
You're here because I'm incapable of leaving you alone.
I Twilight så är det ju många såna här konstiga grejer när typ Edward har varit i Bellas sovrum när hon sover och så här stalkat henne överallt. Och allt det är kvar.
Den här creepinessen.
Ja, den här creepinessen. Och den är så här, på något sätt så funkar den lite bättre i Twilight, för då är han ändå liksom vampyr. Det känns som att han är lite mer fucked up. Han är skitgammal. Han,
ja.
Så här, alltså, det känns mer okej där. Här är det bara, helt plötsligt så dyker Mr. Grey upp i hennes lägenhet med två glas vin efter att hon har sagt att hon inte vill ha något med honom att göra längre.
Ja, alltså han är så väldigt tydlig. Nej, men du får bestämma. Du, alltså, vill du inte göra det så slutar jag hela tiden. Så säger hon, nej men jag vill inte mer. Och då kommer han hem till henne. Vill du verkligen sluta? Och så typ har han sex med henne.
Och det var någon av de konstigaste scenerna. För precis innan detta så har hon skickat ett mail till honom. Hon har läst igenom det här kontraktet som hon ska skriva på med. Allt som han vill göra med henne, om hon ska godkänna det och lalla.
Alltså det där jävla kontraktet.
Ja, så sjukt. Och då svarar hon i stort sett typ, it was nice knowing you. Typ så här, vi kommer inte ses igen. Och sen så kommer han till lägenheten då med vin och säger typ, I'm gonna show you how nice it is to know me. Och sen så binder han fast henne i sängen och ligger med henne.
Ja. Fast på ett romantiskt sätt som hon ju uppenbarligen gillar.
Mm, absolut, för att det är inte alls sjukt läskigt att han redan har trängt in i hennes lägenhet. Det känns ju verkligen som det är läge att där, säga nej och trycka ifrån det.
Mm. Men han är rik så han är bra.
Mm, han är ju snygg så... Mm.
Vad tycker du om sexet då?
De visar väldigt mycket. Jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig om hur mycket man skulle få se egentligen. Så det var väl lite förvånande hur mycket naket sånt det var.
Mm, men de visar allt utom just kön. De klipper alltid så att kameran råkar neråt.
Det skymtas lite grann, lite snabbt, någon bildryta kanske. Men det är inte alls mycket. Det är mest hennes bröst som syns typ hela tiden. Men själva BDSM-grejen trodde jag skulle vara lite mer.
Lite BDSM-igare.
Ja, kanske inte så mycket... Bara så här, gå och smeka med en fjäder.
Ja, nej, han binder henne och så typ piskar han lite, henne lite.
Ja, typ. Han piskar inte så mycket, han mest smeker med liksom en ridpiska längs med kroppen så här.
Mm.
Och sen så lite smisk, typ.
Ja, så det de lovar så mycket. För det är ju det här kontraktet vi nämnde. Kontraktet är ett kontrakt som han har dragit upp, som han ger till alla sina submissives, typ. Där det finns en massa saker som är så jävla töntigt. Och hela filmen typ handlar om det jävla kontraktet. Men i det så får man ju höra hur de pratar om delar som finns där i som är lite åt länge. Så det är liksom genital clamps och sådana här grejer som ändå är lite mer åt. Men här är det är ju bara att han binder henne lite lätt och sen smiskar henne. Det är ju the extent av deras BDSM.
Och jag undrar om det var mer i böckerna, men att de valde att det liksom inte gick att ha med det om de skulle kunna ha den här filmen på någon form av rimlig åldersgräns.
Alltså regissören har ju lämnat projektet just för att hon hamnar i bråk med författarna av boken som vill ha mer sex.
Okej.
För att det ska vara mer likt boken, såklart.
Menar du regissören under tiden av filmen eller till uppföljaren?
Till uppföljaren att de lämnar. Har hon lämnat. Mm.
Ja, är det inte författaren ska beskriva manuset till uppföljaren också. Jag tror inte hon gjorde det nu. Eller hur var det med det där?
Jag tror inte heller det. Men hon kan ju inte skriva.
Nej.
För se hur det blir. Det kanske blir mer sex. För att nu var det, alltså det var fruktansvärt tomt. Det finns ju en sekvens speciellt på slutet där de har bakat så här, och varför vill du göra det här med mig? Han bara, för att jag är 50 shades of fucked up. Vilket är en så himla dålig replik.
Jättelame.
Men han säger, men hon säger såhär, nej men om vi ska göra det så vill jag att du ska göra det absolut värsta. Ditt absolut värsta, det värsta du vill göra med mig vill jag att du gör nu. Så att jag kan få se hur det är. Och då ska han då göra liksom så här, det mest våldsamma han kan göra. Så det han gör är att han smiskar henne väldigt hårt 6 gånger. Det är liksom, liksom toppen av hur illa det kan bli, tydligen.
Och det är ju hemskt, det är klart det. Alltså det är ju kanske inte som smiskscenen i, eller piskscenen i 12 Years a Slave, men det är ju ändå liksom...
Alltså hon ligger där och gråter medan han slår henne, det är ju en...
Alltså... Det är ju en hemsk scen, så.
Ja, men... för att hon vill ju inte det. Men det är också konstigt att detta ska vara liksom höjden av hur illa det kan bli. Om nu ska vi framställa det som extremt, för man vill ju framställa det som extremt. Han har ju sitt room of pain där allting är i rött läder. Men det är så tamt. Och den här jävla påfågelfjädern som du nämnde. Va, va, va?
Va, va? Och de har ju faktiskt inte sex så många gånger ändå. Alltså, genom filmen, det är klart det är ganska många sexscener. Men det är ju nästan fler scener när de går runt och pratar om att ha sex eller att skriva på det här sexkontraktet.
Mm. Och det gäller alldeles mycket. Alltså, det är en, alltså, väldigt lite av de sexgångar som är riktigt bäst. Har de sex en gång eller någonting i det här The Room of Pain? Annars har de typ vanligt sex i sängar. Han knyter hennes hand med slipsen, men jag menar, det räknas ju inte riktigt.
Nej.
Och det är också mycket, I never sleep with anyone. Han menar att han sover aldrig över hos någon. Han sover över hos henne typ hälften av alla nätter de är tillsammans.
Men jag funderar på om det är en sån här taktik han har för att lura in henne med. För han säger ju någon gång att I never slept with anyone but you. Och jag har aldrig, vad var det med, jag har aldrig tagit med någon på en dejt. Jag har aldrig, lala, så här, lite grejer som de hade gjort. Och han säger att han aldrig har gjort det med någon annan. Är det sant eller är det bara för att få honom att skriva på kontraktet?
Jag tror i filmuniversumet är allt han säger sant. Alltså att han innan dess har varit kall och hård och så här, och sen träffar han henne och då kan han gå på bio. Typ. Hon väcker någonting inom honom så han kan gå på bio och äta popcorn med en tjej.
Mm. Ja, hon väcker någonting med att hon biter i sin underläpp eller vad det nu är, den stora anledningen till att han vill ha henne.
Det är så jävla konstigt det här med bita i underläppen grejen, för hon typ biter i underläppen lite grann, vilket känns väldigt out of character för hon är och hur skådespelerskan är och så, men det är tydligen det sexigaste han vet. My tastes are very singular. Hubba, hubba. Okej, jag ska säga ett ord så ska du ge mig din åsikt här. Hissar.
Används på ett väldigt klassiskt sätt i den här filmen. Hissar är tydligen det sexigaste som finns i filmvärlden.
Ja, men också i speciellt för den här boken är tydligen att alltså, hissar är deras sexy place. Alltså det är där typ de blir som allra mest kåta. För att han typ hånglar upp henne som fan i en hiss en gång och sen nästa gång, alltså, varje gång de också blir en skitkåt. Och det fick jag rädda på efter att det skulle vara en stor grej. Men i filmen så är det ju två hissar. Totalt.
Ja,
tror jag.
Tre är det väl. Alltså det är först en hiss precis i början. Just efter det. Att de har gjort den här intervjun och så säger han så här Anastasia. Och hon säger Christian typ. Eller nej, säger de till sina efternamn där kanske för att det ska vara lite mer formellt. Och så stängs dörren och hon åker iväg. Så det är en hiss i mitten då när han hånglar upp henne.
Och då säger han, what's the deal with elevators? Man bara, jag vet inte, det här första gången ni hånglar en hiss. Jag visste inte att det var en deal med elevators.
Jag vet att i Grey's Anatomy är det alltid en grej med hissar. För de hånglar alltid upp varandra i den. Så jag var så här, det kan inte vara en referens till det. Det måste vara
50 Shades of Grey's Anatomy.
Ja. Och sen sista... Den allra sista scenen är det också hiss involverat i den här filmen.
Ja. Som är då en spegling på den första.
Fast nu är de ledsna, för nu ska hon lämna. Också ett väldigt abrupt slut. Var det inte det?
Alltså jag blev förvånad, jag trodde inte den här filmen skulle sluta med att de gjorde slut. Vilket de gör, spoiler-varning. De gör ju, hon lämnar ju honom på slutet.
Ja, för att hon, efter att han då har piskat henne de här sex gångerna, så säger han att det här, nej, vi kommer inte att göra det här. Om du vill göra det här med mig så vill jag inte vara med.
Ja. Och så tar filmen slut. Och så satt typ alla där och bara, va? Jag kände verkligen en gemensam förvirring i hela biosalongen.
Mm, det var väl också något jag tyckte var ganska skönt under tiden vi såg den, var att det kändes inte som det fanns några superfans där direkt när vi såg den, utan det var folk lite mer som vi som var där för att typ skratta åt den och se what the fuss was about.
Mm, för att alla, det kändes som att väldigt många skrattade åt de här när det blev väldigt corny och dåligt. Vilket var, alltså filmen klarar ju inte av att förmedla genuina känslor alls. Så varje gång de försökte göra det så blev det så jävla dåligt.
I don't think I'd fit in here. Look at me.
I am.
Det är ju en dåligt skriven film.
Ja. Den är väldigt, alltså den är väl producerad annars, alltså den är så här väl filmad och sådär, men den är inte uppbyggd på ett spännande sätt. Det finns ju ingen handling egentligen.
Nej, det känns som att de har lite styrfart i gång till att nu ska de ha träffas och sen ska det hända lite grejer, sen ska de bli tillsammans. Men när de väl blir tillsammans är det så att var ska filmen ta vägen nu? De bara glider runt lite. De har lite sex och sen träffar deras föräldrar. Det är ju mer scener när man träffar deras föräldrar än det är sexscener typ.
Ja, eller när han visar grejer han kan köra. Typ jag kan köra en bil skitsnabbt. Jag kan köra ett sånt här konstigt flygplan och göra looper. Och jag kan flyga helikopter och jag kan spela flygel. Och...
Ja, han kan så mycket. Han är ju så fantastisk.
Han kan ju allt. Och sen så är han alltid och springer. Det är ganska många så här montagegrejer när Mr. Grey är ute och joggar också. Jag vet inte riktigt vad poängen med dem är. Men...
Nej, och jag vet inte heller om det är någon sån här sak att man ska tycka att han är... så jävla fitt och sexigt. Men han är ju inte så jävla fitt. Alltså han är ju fitt. Det är klart han är. Men han är ju inte... Jag vet inte.
Det var en jättekonstig detalj med hans kropp också. Så, som man märkte första gången han tog av sig tröjan. Och så hade han så här några märken på bröstet. Och du viskade till mig. Har han finnar på bröstet? För det är precis det ser ut som. Jag tänkte... Jag vet inte. Det kanske... Så här, jättekonstig karaktärsdrag. Han kanske vill kompensera för att han har finnar på bröstet. Men sen visade det sig att detta ska föreställa brännmärken efter cigaretter eller något sånt, va?
Ja, hans mamma när han var 4 typ fimpade på honom för att hon var dålig.
Men de kunde ha gjort det så mycket bättre eller dramatiskare. Alltså det, för de här ärren ser verkligen inte bra ut.
Nej, verkligen inte.
Alltså de ser kanske ut så som de skulle ha gjort i verkligheten. Det kanske är det som är grejen, att de är väldigt realistiska. Men det hade inte skadat att göra dem lite mer filmiska, kanske så det blir lite mer dramatiskt. För nu var det mer... Man fattade inte
Nej. Vad
det var.
Alltså det känns mycket i den här filmen som att man har haft med saker som finns med i boken. Men som inte får den kontext det har i boken. Typ det här med hissarna. Eller brännmärken, att man känner sig att det, kanske i en kontext hade detta varit något lunda logiskt, men just nu så är det bara konstigt och det går inte riktigt ihop.
It's just beyond this door.
What is?
My playroom.
Like your Xbox and stuff?
Slutomdöme. Vad säger du?
Jag blev ju frågad det, jag la upp en bild på Instagram om att vi var sådan. Och så var det någon som frågade på en skala av från 1 till 10 eller 0 till 10. Vad skulle du ge den? Och jag tror att jag gav den 4 då.
Mm.
Men jag vet inte om jag står fast vid det. 10 är ganska många. Det är ganska hög, lång skala. Men jag tror ändå att en 4 skulle väl ändå vara rimligt.
Ja, men typ 2 av 5.
Alltså... Ja, precis. Det var det jag räknade på. Vi brukar väl köra en 5-skala annars.
Den är bättre.
Ja, 5-skalan är bättre. Men ja, en 2 av 5 eller en 4 av 10 är det ju.
Mm. Ja, det är liksom, den är faktiskt helt okej. Okay. Den är ju grymt problematisk och ganska dåligt skriven och lyckas inte riktigt uppnå det den vill uppnå. Men, den är helt okej.
Okay. Ja, den var kanske lite bättre än jag trodde ändå.
Jag kan ju tycka att man borde, eftersom det här är... en riktigt, riktigt mainstream Harlequin-bok som har lyckats ta sexet in i vardagsrummet, så tycker man, varför inte bara göra en sjukt välproducerad bra film?
Det fanns ju möjligheterna till det, men nej.
Alltså, just nu känns det inte riktigt som att den uppnår någonting.
Nej, men det var ju, den är ju tråkig. Det är ju det som är problemet. Det är ju inget som känns riktigt spännande alls i den här filmen. För det var också någonting vi sa innan vi skulle se den, att det är ju Twilight fast man har tagit bort de spännande inom citationstecken aspekterna som är liksom med alla vampyrer runt omkring och de här Volturi, vad de heter, i Italien som ska komma och ta dem, och det är varulvar mot vampyrer och liksom den lite yttre konflikten. Allt är ju borta och det är bara en relation nu.
Mm. Och relationen är inte så bra alls. Alltså jag hade mycket gärna, alltså jag kan se en film om Anastasia. För att hon hade vid tillfällen en, alltså karaktär och var lite intressant. Men så fort hon är i närheten av Mr. Grey, Christian Grey, så blir det ju så jävla tråkigt.
Ja, hon är ju mycket roligare när hon är med, ja, men, Fila Jacob eller hennes rumskompis. Eller med sin mamma, mamman som också är så jävla lik Bellas mamma i Twilight.
Ja, ja men hennes familj, hur hennes familj ser ut är ju exakt som, förutom att hon inte bor med sin pappa. Utan hon, ja. Utan hon bor ju med sin roommate som i sin tur representerar en i Cullen-familjen.
Det blir så jävla, de var ju på en middag där med hela familjen Grey då. Och då blev det ju exakt som Cullens. För att de ser likadana ut. Alltså hans bror ser ut som den där Jasper.
Ja.
Och hon, rumskompisen, är tillsammans med brorsan.
Ja, och hon ser ut det... som hon som Jasper är tillsammans med. Och pappan i familjen är ju skitlik.
Är han doktor också? Jag vet inte.
Jag undrar om han inte är det. Hans mamma är doktor, tror jag. Jag undrar om hans pappa är.
Ja. Då kanske hon bytte runt det då. Ja. Jag vet inte vad mamman i Twilight gör. Hon kanske är hemma mamma, så då kanske det är någon form av hemma pappa i den här varianten.
Ja. Den får helt enkelt ett sådär i betyg. Men har vi sett den?
Ja. Och jag tyckte väl inte att det var helt ovärt att se den, men det var nog ganska ovärt att se den på bio.
Mm. Ska vi gå vidare från det lilla vad vi har sett sen senast? Vi har ju sett en massa Oscarsfilmer, men som sagt, de kommer vi ta vid ett annat tillfälle. Istället gå vidare till brevlådan. Först och främst har vi fått 2 stycken kommentarer på vår förra mellanpodd. Den fantastiska bävern skriver: fortfarande en trevlig podd. Jag tycker ni ska göra en djupdykning i experimentell film och se saker som Alejandro Jodorowskis The Holy Mountain, vilket är en filmupplevelse som ingen annan. Dock bör man vara beredd på att The Holy Mountain också är den mest udda och förvirrande upplevelse man utsätts för. Dock ett måste för alla filmälskare. Vi får ju se, det är ju huvudsakligen ett av sina filmer, boken som vi går från.
Men eftersom vi såg 50 Shades of Grey till den här mellanpodden, så kanske vi kan se The Holy Mountain till en annan mellanpodd.
Ja, alltså vi kan ju, alltså mellanpodden är ju lite friare i det att vi kan prata om. Oftast blir det så här att allmänt har vi sett, men så ibland så är det sån här, det är liksom så här stora filmhändelser. Vi kommer antagligen göra något liknande när typ Avengers kommer igen och såna grejer.
Star Wars.
Uppenbarligen Star Wars. Bävern fortsätter. Sedan så Fight Club. Självklart är det en fantastisk film, men kan man verkligen ge den cred för bra story och briljant twist? Det är ju en adaption på en bok där allt storymässigt av filmen gör kommer från boken. Twist och allt.
Det tyckte jag var en väldigt konstig, eller så här, konstig åsikt. Varför skulle det inte vara bra för att det kom från en bok?
Nej, alltså, jag vet inte om argument skulle vara att liksom, det har skrivits någon annanstans förr, så det är inte unikt. Det är därför inte filmens förtjänst. Men jag menar, det är det ju aldrig i så fall, för det har en gång skrivits i manuset. Alltså ja. En film är ju en kollaboration av många saker. Och bara för att det använder sig av en tidigare story tycker jag inte att det tar ifrån någonting från filmen.
Nej, verkligen inte. Det är ju sitt egna verk.
Mm.
Och ja, det är klart att det kanske inte blir så revolutionerande om man har läst boken. Men som vi sa lite tidigare här i, så ska man inte basera intrycket av en film så jättemycket på vad man har läst.
Nej, det är 2 olika verk. Och speciellt, eller inte speciellt, men i fallet Fight Club så är de ju faktiskt storymässigt ganska annorlunda. Det finns, jag har ju läst boken och de slutar rätt olika. Och det finns en hel hög med grejer som har ändrats. Och jag tycker generellt sett att filmen har en bättre story än boken. Så jag håller inte med. Jag tycker att man kan ge cred till filmen. Eller ge cred till filmen. Det är en bra film. Det är kanske inte filmens förtjänst att den är bra, men den är bra.
Det är en bra filmatisering som gör att det blir en bra film.
Mm. Därefter skriver Ruben. Goddagens filmutforskare. Är det det vi är? Ja, det är det väl kanske.
Kanske.
Han ger lite tips om var man kan hitta En kvinnas materium som tydligen ligger på YouTube. Så det kunde vi gjort. Det gjorde vi inte.
Alltså, då kunde du ha fått se den med ljud också, med musik.
Det här ska bli mycket spännande att se samt höra vad ni tycker. Till oss avsnittet i fråga så hoppas jag att Mattias och Bob Sörbom kan bistå med sin filmexpertis. Typiskt stil med ett försvarstal för den svartvita filmens sak. Misstänk att det kan behövas.
Alltså, en kvinnas materiums problem var ju inte att den var svartvit. Mm. Det var ju det minsta problemet.
Mm. Men också det är väl stumfilm. Han är ju, alltså man säger, Mattias Bob Sörbom är ju, hans favoritfilm är ju en stumfilm med, vad heter den? Metropolis. Så ja, tyvärr så läste jag den här kommentaren efter vi spelat in. Annars hade jag möjligtvis faktiskt hört av mig till Bob. Vi pratade lite på Twitter om det, för att han har inte gett någon åsikt efter att ha lyssnat på podden, med att han inte riktigt vågade lyssna på den eftersom han var rädd att vi skulle vara alldeles för negativa, vilket nu skulle vara.
Ja.
Sen har han ju inte sett hela filmen, utan han har typ skumtittat den. Han skrev det på Twitter. Han har skumtittat den, tittat den och läst mycket om skådelsens uppoffringar. Och när han skrev det så var jag tvungen att titta upp lite. Och hon utsattes ju tydligen för en massa skit av regissören som gjorde så här, du vet, så här en riktig, du vet, en sån min vision, så nu ska jag plåga dig så att du blir min vision, typ.
Okay.
Hon var tvungen att sitta i smärtsamma ställningar och vara helt ensam. Det var faktiskt att hon var mycket ensam när de filmade hennes face. Så att det var, som du sa. och så typ satte man henne i smärtsamma ställningar och så fick hon se ledsen ut.
Okej. Okay. Det låter ju väldigt hemskt. Men det gör ju inte filmen bättre.
Det gör den inte. Så tyvärr. Vi blev hårda och vi fick inget svarsal. Men nästa gång det blir stumt, om det är en film som jag vet att Bob uppskattar, så ska han få hoppa in och ge ett litet försvarstal. Därefter går vi vidare till avsnitt 3. Där, gud, Redead lämnar en lång kommentar, så nu ska vi se hur det går med det.
Vi kanske får summera upp den en aning.
Ja. Först uppskattar han oss, det behöver inte gå in så mycket. Han gillar att vi snutt konceptet från Play Before You Die. Ja, det gör vi med. Han ska försöka, han har inte bara lyssnat ikapp, utan han har tittat ikapp, så han ska följa med. Det känns bra. Nu när han är ikapp så kan han ju lämna kommentarer som vi kan ta upp när vi pratar om filmen. Han är på vår sida med The Passion of Joan of Arc, för han säger att den var verkligen pissdålig. Och det hade den varit även om den haft färg och inte varit stum. Riktigt långtråkig, oengagerande dynga.
Alltså, dynga är kanske lite väl hårt.
Ja.
Men långtråkig, japp.
Ja. Alltså, nej, dynga skulle jag väl inte säga. Men som man säger, den var oengagerande. Den var lång och oengagerande. Och jag satt där och tänkte, jag bryr mig inte. Åh, det är så synd om dig, fast jag bryr mig inte. Kul att redan sett en animerad film. Det är där mitt huvudsakliga filmintresse ligger, för tillfället i alla fall. Och Japan står helt klart för det mesta av den lite mer vuxna animation här i världen. Sen går vi vidare och pratar om Tokyo Godfathers, att det är en regissör av Satoshi Kon. Han, nu ska vi se om jag förstår vad han menar, men att han gjorde 4 filmer innan han dog. Han dog 2010. Och då tror jag han hade hunnit göra 4 filmer, eller så missförstår jag en massa. Men han har gjort Millennium Actress, Paprika, som faktiskt konstigt nog har funnits på min att se-lista skitlänge, för att jag har ingen aning om varför. Men den är tydligen en av inspirationskällorna till Inception.
Så det är antagligen därför den har funnits på din att se-lista, eller?
Jag tror den har funnits där längre, så jag tror den har funnits där sedan långt innan Inception. Det är det som är konstigt. Jag tror jag fick tipset en gång och så skrev jag ut dem och lyssnade, så den har hängt kvar där, men det blivit. Och så är det, finns det Redeads favorit, och det är Perfect Blue, som Darren Aronofsky köpte rättigheterna till för att kunna återskapa scener till Requiem for a Dream och Black Swan. Det låter ju inte heller dåligt alls, faktiskt.
Verkligen inte, det är ju hans 2 bästa filmer.
Mm.
Så
Ja, ja, absolut.
Den kan ju få vara.
Ja, det kan vara därför de är bra. Till skillnad från hans andra film, höll jag på att säga.
När han får freebasea lite mer, kanske det inte blir så bra.
Nej, typ The Fountain. Tokyo Godfather är hans överlägset mest lättsmälta film och den som går längst från hans särregna och ikoniska stil som han blivit så känd för. Ja, den kändes väldigt, alltså, den var ju inte mainstreamig, men den var en väldigt en ganska rak story, typ.
Ja, men det kändes väl ganska så, ja men, vanlig på, alltså den kändes inte så österländsk på något sätt. Alltså, när man har tittat på typ Spirited Away eller så, så kan det ju ibland vara en konstig handlingsbyggnad, liksom.
Mm.
Men det var det ju inte i Tokyo Godfathers.
Nej, den var rätt så relativt rätt fram. Sen pratade han lite om Hayao Miyazaki, som vi väl båda uppskattar.
Ja, mycket. Det är väl den typ den enda jag har sett egentligen filmer av de här japanska anime-skaparna.
Han tipsade också om Isao Takahata som har gjort mycket filmer med Miyazaki, men också lite egna. Här finns en, om ni vill så kan ni gå in och läsa kommentaren, där finns en massa tips. Jag behöver inte läsa upp alla. Men vem kan läsa? Hans nyaste film, The Tale of the Princess Kaguya, är Oscars aktuell i år, så den kanske man borde se därför.
Mm.
Det skulle beskrivas som, eller han skulle beskriva det som en feministisk tolkning av den äldsta japanska folksagan som finns, sagan om bambuhuggaren. Det låter ju spännande som fan.
Verkligen, och jag har ju nästan sett alla filmer som är med i bästa animerade kategorin. Så då kanske jag borde se den också, så att jag har...
Vilka är det då?
Klockat in alla. Det är Big Hero 6, How to Train Your Dragon 2, den... Och så vet jag inte om det är någon till, kanske.
Men ska vi kan ju köra så att inför nästa avsnitt när vi har Oscarsbetalen, eftersom vi fick lite mer tid nu, så kör vi. Vi kör bästa manliga, bästa kvinnliga. Det blir väl bästa regissör för att det finns ingen unik i den genren. Bästa film, bästa biroller och animerade.
Ja.
Vi tar inte bästa utländska.
Nej, det kommer inte att hända.
Den här kanske är bästa utländska i och för sig.
Jag tror att den här var på animerade.
Ja,
men...
jag hoppas det. Sen är ännu en lite tips där. Och så hoppas jag att vi inte blir överrumplade av tipsen. Nej, inte riktigt. Mycket tips. Det är alltid sådana folk tipsar om mycket saker som låter spännande. Åh, det borde jag se, men...
Sen hamnar det på den där watchlisten på 250 titlar.
Mm. Det är för
om
mycket.
Man glömmer bort det.
Ja.
Ja.
Jag tror det var alla kommentarer. Så ska vi ta och... Ja, för det var två kommentarer, men det var Redead som lämnade en kommentar där han gav en massa länkar till trailers. Så där kan ni gå in och titta om ni vill. Ligger som sagt i kommentarerna till avsnitt 3 på vår hemsida spoilervarning.com. Innan vi går vidare kan vi väl säga var ni kan hitta och kontakta oss.
Ja, det är ju som Linus säger då på spoilervarning.com och även spoilervarning.se, va? Eller hur är det med det där?
Ja, det är det. Jag ska se hur jag ska läsa. Just nu ligger spoilervarning.se lite tekniskt, men det ligger som en ramad redirect till spoilervarning.com. Och nu när jag börjat jobba som teknisk support på ett webbhotell så har jag lärt mig att ramade redirects är djävulen. Så att jag ska försöka hitta på en annan lösning på det.
Men man kan i alla fall komma till hemsidan. Då är det lättast, eller? Om man gör det spoilervarning.com. Men båda funkar.
Ja.
Man kan även hitta oss på Twitter där det är @spoilerpodden.
Ja, precis.
Som är till spoilervarnings official Twitter då. Och man kan även nå våra privata Twitter. För att nå Linus så ska man ha @linus2.0 med 2 och 0 som siffror. Och mig når man på @kaptenpyjamas.
Ja, så har vi Facebook. facebook.com/spoilervarning. Kan ni gå in och gilla oss? Typ. Det är bra. Man kan också såklart lämna recensioner på iTunes. Vi har inte kollat om vi har fått några sådana. Det kan vara lite tidigt än. Men sådana är bra, tydligen. Så lämna gärna sådana. Det var alla sätt ni kan kontakta oss på. Så med det gjort så går vi vidare till den sista och viktigaste delen av den här podden. Lucky one. Eeny, meeny, miny, moe. Catch a
redneck by his toe. If he hollers, let him go. Ja, vi ska välja nästa film ur vår bok 1001 filmer du måste se innan du dör. Och jag håller tummarna för att det är någonting som har släppts efter 1970 kanske. Det hade varit härligt.
Det hade varit trevligt. Jag har slagit in här i vår random number generator och lagt in sidorna mellan 20 och 943, vilket sidorna det finns film på. Och så kör vi. Det blir sidan 909, så det är något väldigt modernt den här gången.
Oj, 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 okej. Härligt, härligt. Det var någon som kommenterade också och frågade om det går att få tag på listan på alla de här filmerna någonstans.
Just
hur det. Är det med det egentligen?
Det glömde jag, den kommentaren missar jag helt nu. Vi utgår ifrån den senaste versionen av 1000 filmer och sen dör, men vi har ju ingen aning om vad vi ska se nästa vecka. Det är om de vill ha en lista av filmerna vi har sett, vilket inte finns heller på något bra ställe. Möjligtvis så kan vi skriva det någonstans.
Men jag undrar om den som kommenterar inte syftar på om det gick att få en lista på alla filmer som är med i boken. Finns det?
Det finns ju, man kan googla upp, så finns det ju någon helt okej lista. Det bästa jag hittat är en som innehåller alla filmer som varit med i alla versioner av boken, vilket är det fler än 1001 då. Men bättre än så kan jag nog inte ge faktiskt. Vi har alltså hoppat nu fram till 2007, så det är ett bra hopp i tid. Dock är vi i samma land, det är fortfarande franskt. Och filmen vi ska se till nästa vecka, eller nästa avsnitt nästa vecka, är att vara lite överambitiös kanske, men det är L'escapandre et le papillon. Eller The Diving Bell and the Butterfly.
Oj.
Nu glömde vi. Jag skulle ju tävla med dig. Jag skulle ju låta dig gissa.
Det hade inte gått så bra, för jag tror aldrig att jag har hört talas om den här filmen. Eller vänta, är detta Fjärilen i glaskrypan? Kan den heta så på svenska? Vad sa du att den hette?
The Diving Bell and the Butterfly, jag tror det. Ja, det är ju han som är med i en olycka.
Ja, som måste blinka för att kommunicera.
Ja, han skriver en bok.
Ja.
I det här. Han drabbas av locked-in syndrome.
Då vet jag vilken film detta är. Fast jag har inte sett den. Men jag tror till och med att den ligger på min watchlist.
Ja, alltså den är ju en film som man har vetat att ska vara bra länge. Men som för mig i alla fall inte har blivit av att det sett, eftersom det känns som en jobbig film. Alltså det finns, jag älskar ju bra drama. Jag älskar bra i alla genrer. Men drama är det jag minst, alltså jag mest sällan blir så sugen på att se. Det är väldigt sällan jag tänker så, shit, nu ska jag sätta mig ner och se.
Man är ju inte, nej, men det är alltid lite jobbigare att se drama. Man måste alltid investera lite mer, för att man måste, om du kollar på en komedi eller en actionfilm eller så kan du slötitta lite mer och ändå förstå. Men i en drama så måste du vara ganska engagerad för att förstå när så här poänger avslöjas eller när det blir häftigt på något sätt.
Alltså där är det också det mer subtila som är, alltså du måste ju, för att uppskatta det måste du uppskatta det subtila. När du tittar på en actionfilm kan du uppskatta, åh, ball, explosion, hehe, rolig replik. Men här måste du liksom alltså, för att uppskatta en drama måste du uppskatta skådespeleriet på ett helt annat sätt. Du måste liksom sätta dig in eller verkligen lyssna på dialogerna och sådana saker.
Det låter verkligen som världens lataste filmtittare just nu, men
nej, men alltså det är klart att jag uppskattar att göra det, och jag tycker om tillfällen när jag får liksom chans att göra det, men jag har svårt att övertala mig själv rätt ofta.
Du kanske blir övertalad av detta i alla fall, för den film vi ska se nästa gång nu den var nominerad till 4 Oscars, vilket är ganska mycket för att vara en fransk film. Och den var nominerad till bästa regi, bästa manus, adapterade manus då, bästa cinematografi och bästa klippning. Och den vann även en Golden Globe för bästa regi och bästa utländska film.
Jag ser fram emot att se... Ja, men jag ser fram emot att se nu. Jag ser fram emot att se klippningen faktiskt. För att jag kan uppskatta bara klippning. Och eftersom det här handlar om en så väldigt... Alltså, skulle du göra en film av en snubbe som inte kan röra sig och blinka fram en bok så blir det jävligt ointressant. Men jag antar att det kommer handla mer om hans liv och att man kommer använda rätt mycket snygg klippning mellan olika delar i hans liv och sånt här.
Ja.
Hoppas jag på i alla fall.
Jag hoppas också på det. Det är ganska roligt ändå för att det känns som att den på pappret hade kunnat vara lite lik den förra filmen vi såg. Passion of Joan of Arc, då det var mycket närbilder på ögon som blinkade. Men den hade ju inte så himla bra klippning. Och om den här nu har blivit nominerad för bästa klippning och den är jättedålig på huvudräkning på hur många år senare den här kom. Men det borde vara mycket bättre.
Ja,
tycker jag.
Jag har höga förhoppningar.
What is this?
A center for ants! Ska vi vara klara där då? Det var ett ganska kort avsnitt och lite förvirrat, tror jag. Jag vet inte varför det är så. Kanske att det är söndag.
Ja, det är söndag och vi skulle prata om en film som är konstig att prata om också.
Ja, men nu har vi gjort det. Vi har pratat om 50 Shades of Grey och vi har valt nästa film och vi har läst lyssnarkommentarer. Så nu kan vi vara färdiga för idag. Och så återkommer vi i nästa avsnitt när vi har tittat på The Diving Bell and the Butterfly.
Ja, och det är ju väldigt roligt ifall ni som lyssnar också ser den här filmen tills nästa avsnitt. Så att ni kanske inte blir spoilade av den om ni redan har sett den. För jag tror faktiskt att den här kan vara ganska bra.
Mm. Och ni får gärna, jättegärna också skriva in vad ni tycker till oss så att vi kan ta med det i avsnittet. Och det ni behöver göra är att ni behöver lämna in kommentaren innan, vad blir det, en vecka efter. Vi brukar spela in en torsdagen mellan två avsnitt. Så vill ni vara säkra på att er kommentar kommer med så behöver ni skicka in den innan dess.
Ja, det var väl allt vi hade idag.
Ja.
I detta lite extra korta avsnitt. Det kanske är några som tycker om när det är kort. För jag har fått en del muntliga kommentarer om att vi har alldeles för långa avsnitt. Så nu blev det lite kortare.
Jo, nu blev det ju knappt en timme. Så, det var väl allt för oss. Ha en trevlig... Vilken dag det är nu du lyssnar på det här.
Så hörs vi. Vilken dag det nu är det här kommer ut igen.
Hej då!
Hej!